Hej och välkomna till avsnitt 1038 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 98 i min serie om USAs presidentval 2020. I kväll den 29 februari så håller demokraterna sitt primärval i South Carolina. Här gör jag en uppdatering om kandidaternas slutspurt och om Donald Trump som besökte delstaten igår för att i sedvanlig ordning retas med sina demokratiska rivaler. Varmt välkomna! Ja, jag tänkte göra en statusuppdatering över kandidaternas slutspurt i South Carolina som alltså går till primärval ikväll den 29 februari. Men först lite bakgrund till situationen i South Carolina. Det är så här att delstaterna som går i primärval, de är inte huggna i sten i vilken ordning de ska gå. Och det skiljer sig också en del mellan demokraterna och republikanerna. De har två lite olika turordningslistor. Och för demokraternas del så blev South Carolina en viktig tidig primärvalsdelstat först 2008, och det är inte så länge sedan, och då var det alltså Barack Obama som vann över Hillary Clinton. Men sedan dess så har South Carolina varit väldigt viktigt för demokraterna, och den viktigaste väljargruppen är svarta, i synnerhet för demokraterna, men inte enbart. Allt som allt så utgör 26% av väljarna i South Carolina av svarta väljare, men i det demokratiska racet så beräknas hela 60% av väljarna i det demokratiska racet vara svarta väljare. Så att vinna svarta är oerhört viktigt för demokraterna, och det är det som har gjort att det tidigare i alla fall 2016 inte gick jättebra för Bernie Sanders, för att han kom ifrån New England, han är vit och han hade svårt att koppla till svarta. Det kommer sannolikt att gå lite bättre för honom ikväll, men det har varit hans svaghet. Men alltså, det här är den styrka som Joe Biden, den tidigare vicepresidenten, har satsat på. Han har haft en lång relation av goda relationer med svarta väljare, och han har också då pushat på att han var Barack Obamas vicepresident, den första svarte presidenten i USA. Så att svarta väljare är oerhört viktiga för South Carolinas primärval. En annan sak som kan vara lite intressant att veta är att i South Carolina så kan man inte förtidsrösta. Det finns ju möjligheten till förtidsröstning i en stor del av delstaterna, men inte i South Carolina. Däremot så kan man poströsta, och det är ju helt nödvändigt med tanke på att South Carolina har ganska mycket militär personal i sin delstat som är stationerad utomlands, och jag tror att det omkring 30 000 poströster som kommer att vara en del av det här valet då ikväll. Något annat då om delegaterna, det är ju så här att allting handlar ju i slutändan om att vinna delegater. De kommer att räknas ihop på demokraternas partikonvent i juli som hålls i Wisconsin, och allt som allt så är det 3979 delegater, och för att vinna nomineringen för att bli demokraternas presidentkandidat så måste en kandidat ha nått upp till 1991 delegater. Så att allt handlar om delegater, och där ska vi prata mer om kanske övermorgon, därför att på tisdag den 3 mars då hålls Super Tuesday när hela 14 delstater går till val samtidigt, och då blir delegaterna allt, då kommer det betyda allt. Men just nu i South Carolina så handlar det fortfarande om den här momentumeffekten. Du vinner i den här enskilda delstaten, lite allt ljus är riktat, och så får du momentum inför Super Tisdagen, så att delegaterna är inte riktigt lika viktiga än, men vi kan ändå nämna att det står 63 delegater på spel i South Carolina, eller allt som allt så har de 63 delegater. Några av dessa superdelegater, så i praktiken så är det 54 delegater som kandidaterna faktiskt kämpar med varandra om ikväll i South Carolina, 54 delegater. Så att det är det som står på spel. Sen då när det gäller valsedeln i South Carolina så är det ju så här att de här valsedlarna trycks ju ganska tidigt, och det innebär att det finns ganska många namn på valsedeln även med före detta presidentkandidater, alltså kandidater som har hoppat av. Och jag drar hela listan för er. På valsedeln i South Carolina står följande namn: Joe Biden, Pete Buttigieg, Michael Bennett, Cory Booker, Julian Castro, John Delaney, Tulsi Gabbard, Amy Klobuchar, Deval Patrick, Bernie Sanders, Tom Steyer, Elizabeth Warren, Marianne Williamson och Andrew Yang. Så att alla de står på valsedeln, och nu fick ni, det var ju lite nostalgi här då, när ni fick höra de här gamla tidigare namnen som vi pratade väldigt mycket om förra året, men som inte idag, som inte mer längre. Så att de står på valsedeln i South Carolina. Om vi går in på demokraternas kandidater och berättar lite grann om dem och börjar med Joe Biden. Joe Biden, som sagt, han har sagt att South Carolina kommer att vara hans firewall, den delstat där han får en ny kickstart och får stöd och backas upp av svarta och sen kan springa in med självförtroende i Super Tuesday på tisdag då. Det är Joe Bidens strategi. Och länge så undrade man om Jim Clyburn, svart kongressman och den högst rankade kongressman kongressmannen i kongressen, svarta kongressmannen i kongressen, om han skulle endorsa Joe Biden. Jim Clyburn har ju väldigt stort inflytande i South Carolina och han är god vän med Joe Biden. Men Jim Clyburn yttrade sig innan debatten och sa att han ville se hur det går för Joe Biden på debatten. Och då var det tanken att om Joe Biden gör bort sig så kanske han inte kommer att få det här jätteviktiga stödet från den svarta kongressmannen Jim Clyburn. Men Joe Biden gjorde inte bort sig. Jag gjorde en podd om det här häromdagen, utan han skötte sig ganska bra. Och dagen därpå så endorsade då Jim Clyburn Joe Biden, och Jim Clyburn sa då så här:
I've been saying to the media, I've known for a long time what I'm going to vote for, but I had not decided well not to share it with the public. But I want the public to know that I'm voting for Joe Biden. South Carolinians should be voting for Joe Biden.
Så Joe Biden har alltså blivit endorsad av Jim Clyburn, South Carolinas viktigaste svarta politiker, och det kommer såklart att gynna Joe Biden då inför en fortsatta, ja, inför kvällens val utan tvekan. Och vi kan bara påminna om att under den här kampanjen i South Carolina i synnerhet, Joe Biden har ju under hela 2019 och 2020 så har ju Joe Biden hela tiden pratat om att jag är den som kommer att skydda Obamacare, Obamas sjukvårdssystem, jag var Obamas vicepresident, jag har exekutiv erfarenhet från Obama-administrationen. Så höll ju Biden på hela 2019. Men i South Carolina har han verkligen gått full speed med att hela tiden prata om Barack Obama. Och Barack Obama var ju USAs första svarta president, så att det finns ju en viss logik i att Joe Biden, när han vill de svarta väljare, hänvisar till Barack Obama som är högt, alltså han är en ikon i dagens demokratiska parti, så är det. Så att det finns en logik i det, men det finns också någon slags, ja, vad ska man säga, alltså någonstans så måste ju Biden visa att han är sin egen man, att han är, att det är honom man kan tro på i år, för Barack Obama står inte på valsedeln, utan det är ju Biden som står på valsedeln, så han måste på något sätt kunna visa att jag är min egen man, men han har gjort precis noll för att göra det, utan han har istället kört på Obama-racet. Och här är ett klipp från en ad som ju Biden körde på Facebook och säkert andra sociala medier också häromdagen. Lyssna på den här aden.
I think we should step back and say something we don't often say enough as a party or as a nation. Barack Obama is an extraordinary man. I watched up close. He has character, courage, and vision. He was a president our children could and did look up to. He was a great president. And I was proud to serve as his vice president, but never more proud. In the day we pass healthcare.
Och ja, här knyter ju Joe Biden sig totalt samman med Barack Obama. Och som jag sa, alltså någonstans så kommer väljarna undra, är du din egen man? Om vi hoppar tillbaka till presidentvalet år 2000 så gjorde ju Al Gore, som då hade varit Bill Clintons vicepresident under 1990-talet, allt för att bryta med Bill Clinton och visa att I am my own man. Det gick inte så bra för Al Gore, men hur som helst, Joe Biden har tagit helt motsatt strategi. Han pratar om att when we were presidents, alltså han går helt hyperboliskt in i rollen som att jag, Barack Obama och jag, som ni hörde av det här klippet. Och ja, kommer det att funka? Vem vet? Han kommer nog att vinna i South Carolina ikväll ganska stort, Joe Biden, men den här strategin i längden så måste han på något sätt visa varför ska vi rösta på dig. Det måste han göra, och han har inte gjort det än, Joe Biden, men det här är hans strategi i alla fall. Och just det här med att han försöker knyta sig själv så mycket till Barack Obama, det har såklart öppnat upp för kritiker. Och nu har en superpack som stöder Donald Trump skapat en ad som är väldigt kritisk mot Joe Biden, och då använder just den här kopplingen till Barack Obama. Och det är en superpack som heter Committee to Defend the President, en pro-Trump pack. Och då har man använt Barack Obamas ord om en annan politiker i ett annat sammanhang för att kritisera Joe Biden. Och vi kan spela den reklamen här.
Joe Biden promised to help our community. It was a lie. Here's President Obama.
Plantation politics, black people in the worst jobs, the worst housing, police brutality rampant. But when the so-called black committeemen came around election time, we'd all line up and vote the straight Democratic ticket. Sell our souls for a Christmas turkey.
Enough. Joe Biden won't represent us, defend us, or help us. Don't believe Biden's empty promises. The Committee to Defend the President paid for and is responsible for the content of this message.
Och de här orden, det är Barack Obama som läser de här orden, mycket riktigt, men det handlar alltså om Chicagos första svarta borgmästare, Harold Washington, och en barberare i staden som pratar om den. Så att det är inte alls Barack Obamas ord om Joe Biden, så att det är helt, alltså man har, det är liksom en fake news ad, det kan man säga. Och det är den här superpacken som stödde Trump som har gjort den, och det handlar ju om att på något sätt slå splittring mellan den här tajta kopplingen som Joe Biden försöker göra med Barack Obama. Och Obamas talesperson, Katie Hill, hon kommenterade den här äden till USA Today och hon sa: "This despicable ad is straight out of the Republican disinformation playbook," sa hon. Och hon menade då att det här handlar om att försöka avskräcka minoriteter från att gå och rösta. Och det är ju förmodligen en korrekt analys. Alltså nu kastar man allt på Joe Biden. Så att det här är det var en ganska elak ad, det måste sägas. Men det ingår i det politiska spelet och jag är egentligen inte emot det, utan jag tycker att han ska av, sätta igång och boxas. Det är det handlar om i de amerikanska primärvalen. Men det är tufft, och vi kan bara göra en kort, lite kort tillbakablick igen till presidentvalet år 2000. Jag har ju skrivit en bok om det, det är därför jag ofta gör hänvisningar dit. Men då var det så här att det fanns en ad som George W. Bush och hans team körde som fick väldigt mycket kritik, därför att i slutet av äden så dök ordet rats upp, alltså råttor på svenska, rats. Och ordet democrats, det slutar ju på rats, democrats. Och då uppstod det någon slags hypotetisk konspirationsteori om att det här hade gjorts för att republikanerna ville utmåla demokraterna som rats, råttor. Och det finns ju egentligen logik i det, men det gick flera dagar till när man skulle diskutera, har det här gjort medvetet eller inte. Men just den saken visar verkligen på skillnaden i kampanjklimat. Alltså idag så är det ju 100 gånger hårdare, 100 gånger brutalare i kampanjerna än det var då för 20 år sedan. Så att utvecklingen har verkligen gått mot en hårdare brutalitet, vilken den här äden av den här pro-Trump superpacken visar, tycker jag då. Som sagt, vi kan diskutera det, men jag har egentligen inget emot brutal retorik. Det är det som valkampanjer handlar om, i synnerhet i sådana här öppna demokratiska system som USA har. Vi går vidare då till nästa kandidat, och det är Tom Steyer. Tom Steyer har ju inte några större framtidsutsikter, men däremot så har han satsat gigantiskt i South Carolina, och han har på reklam, alltså han har satsat på reklam mest av alla kandidater. Han har satsat hela $19.9 miljoner på reklam i South Carolina, Tom Steyer, som alltså är en miljardär från Kalifornien. Han är inte lika rik som Mackie Bloomberg, men han är rikare än alla andra kandidater i alla fall. Och han har alltså satsat nästan $20 miljoner på ads bara i South Carolina. Och som sagt, alltså många menar att om det inte går lika bra för Joe Biden som många hoppats, så kommer det bero på att Tom Steyer har ätit upp lite av stödet bland svarta för Joe Biden i South Carolina. Så att han har satsat mycket pengar på det, och det är ungefär 8 gånger mer än tvåan, Pete Buttigieg, som bara satsat ungefär $2 miljoner i South Carolina på reklam. Och Tom Steyer har också mer än 100 anställda i delstaten, och han går ut stort, helt enkelt Tom Steyer. Och han är också den som promotar att han är klimatkandidaten, och han sa nyligen att vad har Joe Biden gjort för klimatet, jag vet ingenting. Och han tycker också att Joe Biden kan verkligen inte tro att han kan ta svarta väljare för givna. Det är sådana etablissemang politiker som tror att de kan ta väljare för givna, men det kan man inte, menar då Tom Steyer. Men Tom Steyer har också riktat kritik mot Michael Bloomberg, som också är en konkurrent, kanske inte just här, men han har i alla fall gjort en ad, Tom Steyer, mot Michael Bloomberg, och vi kan spela den.
Mike Bloomberg supported stop and frisk as the Republican mayor of New York City.
Run against the wall. Frisk.
Those policies were racist, and Mike Bloomberg was wrong to support them. But thankfully, there is a better way. Tom Steyer will be a president for all of America. Tom will use his experience starting a nonprofit bank for underserved communities and fighting for clean air and water in black and brown communities across the country to put social, economic, and climate justice at the heart of his presidency.
I'm Tom Steyer, and I approve this message.
Så det var alltså Tom Steyers ad riktad mot Michael Bloomberg, attackreklam mot Michael Bloomberg kan man säga då. Det är ju så här också att i amerikanska val så måste man vara folklig för att komma någonstans, och jag såg en video alldeles nyss på YouTube när Tom Steyer dansar. Han höll något event igår då i fredags i South Carolina, och där han dansade tillsammans med några lokala hiphoppare, och det ser ganska kul ut att se den här äldre mannen över 70 någonting dansa och liksom göra hiphopdance. Det ser rätt roligt ut, och det är intressant där. Ni som vill kan googla på det, Tom Tom Steyer Dance eller någonting på YouTube det finns. Men det som är så kul med det här är att man kan ju inte föreställa sig att Stefan Löfven eller Fredrik Reinfeldt eller Göran Persson eller någon annan behöver dansa ute på liksom vanliga pubbar eller dansställen för att kunna vinna politiska val. De behöver inte det, och ja, det är väl kanske lika bra, men det behövs inte, därför att i Sverige så vinner man. Man kan bli statsminister utan att egentligen kampanja inför folket. Det räcker med att du har internt stöd från det lokala partiet, och sen så röstar folk på ditt riksdagsparti och du blir statsminister. Så funkar det inte i USA, utan du måste verkligen vara folklig, du måste skaka hand, du måste vara ute i de här tidiga primärvalsdelstaterna som vi nu har pratat om massvis i de här poddarna, och driva retail politics. Och kan du inte det, så blir du inte president. Svårare än så är det inte, och det är därför som Tom Steyer är allt för att visa att han är folklig och dansar hiphop. Och jag tycker att det är en del av den stora skärmen då med amerikansk politik, att det är så här. Vi går vidare till nästa kandidat, och det är Pete Buttigieg. Han har försökt nå ut till svarta, men det går inte så bra, och enligt opinionsundersökningarna så han ligger ganska långt nere, och det har inneburit att Pete Buttigieg har kampanjat i South Carolina, absolut, men han har också rest runt i Virginia och i andra delstater och riktat blicken lite mer bort till supertisdagen, där han då hoppas på ett större genombrott. Men som sagt, han har ändå satsat 2 miljoner på reklam i South Carolina. Den kandidat vi kan gå vidare till som är då mycket mer intressant i förhållande till South Carolina, det är såklart Bernie Sanders. Bernie Sanders är ju racets absoluta frontrunner. Han leder inte i South Carolina, utan han är tvåa och ligger ganska långt under Joe Biden. Vi kommer in på siffrorna lite senare, men nationellt så är ju Bernie Sanders frontrunnern. Han har ett enormt momentum från de tidigare tre delstaterna, och han går in med stor styrka i Super Tuesday, och han har pengar. Det är det som skiljer honom från Joe Biden och från alla andra kandidater utöver Mike Bloomberg och kanske då i viss mån Tom Steyer. Men Bernie Sanders har pengar, och det är en oerhörd styrka. Men jag tycker att Bernie Sanders är intressant, dels för att han som person är ganska sympatisk och rolig och sådär, och han verkar absolut vara både genuin och konsekvent. Och det är två saker som jag verkligen respekterar med Bernie Sanders. Han är genuin och han är konsekvent, och han tror på det han tror och han säger det han tror. Men problemet med Bernie Sanders är ju att han tror saker som gör att han släpper in väldigt många besvärliga aspekter i sin egen rörelse. Jag nämnde ju på det här om dagen att Bernie Sanders har öppnat upp för islamister och liknande, och att de får en portal genom honom och hans kampanj direkt in i det demokratiska partiet. Och nu är det en ny muslimsk pack som har organisation som har gett sitt stöd till Bernie Sanders, och det är MGH pack heter den, och de kallar sig själv den största muslimska politiska action committee i landet, och de hoppas att Bernie Sanders kampanj ska just leda till att det blir fler muslimska politiker i USA. Så att det här är ju, anser jag då, vara lite problematiskt, och det finns ju exempel på rena islamister som via Sanders-kampanjen försöker ta sig upp i det demokratiska partiet, och ja, vi får göra en egen podd om det här. Men hur som helst då, Bernie Sanders var också väldigt kritisk till Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Han uttryckte den kritiken i debatten här med dagen, och han är ju det trots att han är jude, och det är ju inte alls fel, alltså det är helt okej att vara jude och kritisera Israel, men många menar ju att Sanders går för långt därför att han släpper in de här lite antisemitiska elementen, och att han ger kritik som inte är, den håller inte helt enkelt. Och Benjamin Netanyahu, han vart utfrågad, jag tror att det var på den israeliska arméradion häromdagen, om Bernie Sanders kritik mot honom, och han sa då, Benjamin Netanyahu, att han kommer inte lägga sig i det amerikanska valet, men att Bernie Sanders har fel, han är inte rasist, och han har en erfarenhet av att stå upp mot amerikanska presidenter, så att om det skulle behövas så kommer han att göra det igen, så sa Benjamin Netanyahu. Och vi kan ju komma ihåg att han hade inte någon varm relation med Barack Obama, utan den president som Benjamin Netanyahu verkligen har en varm relation till, det är Donald Trump. Så att det är en ironi som på något sätt demokraterna verkar ha missat, utan de försöker hela tiden säga att Donald Trump är rasist, han legitimerar till och med KKK och nazism, och han är antisemit och liknande, men i praktiken så finns det ju skillnad. Donald Trump är en vän av den judiska staten, han står upp för antisemitism, han står upp för judars rätt till till judisk koshermat och till omskärelse av pojkar och såna saker. Donald Trump stöder det och försvarar det judiskt diaspora och deras rättigheter ute i världen. Och det här är saker som sådana som Bernie Sanders helt ignorerar, utan de vill bara måla upp det här narrativet av att Trump är antisemit. Jag tror inte att det kommer att funka, utan jag tror snarare att det kommer att bli tvärtom. Och nu i mars, mellan den 1 och 4 mars, då håller ju AIPAC sitt stora konvent, och det är den här pro-israeliska konferensen som hålls i USA varje år, och i år så hålls den nästan i anslutning med CPAC som pågår just nu förresten. Men I alla fall APEC börjar då den 1 mars och oftast har ju de flesta demokratiska kandidater varit på APEC. I år så kommer ingen demokratisk kandidat med ett undantag att vara på APEC. Och det har till och med uppstått en rörelse som den här vänsterorganisationen MoveOn.org har dragit igång som man manar då de demokratiska presidentkandidaterna att hoppa över APEC. Och man har en hashtag på Twitter som heter Skip APEC. Och man vill då att de demokratiska kandidaterna inte ska åka dit och prata till förmån för Israel och det judiska folket. Och nu är det så här att de kandidaterna har bejakat det här. Så att Bernie Sanders kommer inte åka dit, Pete Buttigieg kommer inte åka dit, utan den enda demokratiska presidentkandidaten som kommer att åka till APEC, det är Michael Bloomberg. Så att han kommer att vara på APEC och prata för Israel tillsammans med sina gamla vänner då, Chuck Schumer, och jag tror Nancy Pelosi kommer att åka dit också. Men ja, i övrigt så kommer de demokratiska presidentkandidaterna inte att närvara på APEC. Och det här illustrerar också, anser jag, den förändring som håller på att ske inom det demokratiska partiet. Demokraterna håller snabbt, i väldigt snabb takt, på att utvecklas till ett europeiskt socialistparti. Det var inte så här för 10 år sedan, absolut inte. Utan demokraterna var ett starkt, djupt förankrat pro-israeliskt parti. Och det förändras nu. Och det beror på dels de här vänsterdiskurserna som får mer utrymme i det demokratiska partiet, i synnerhet på vänsterflankerna. Men också på att man tar in väldigt många muslimer i sitt parti, där den här anti-israeliska inställningen finns, det är så. Och det har förändrat det demokratiska partiet. Och som sagt, Bernie Sanders är en portal, i synnerhet Bernie Sanders kampanj är en portal för den här nya anti-israeliska och till och med antisemitiska strömningarna som finns i USA. Så att det stora problemet när det kommer till det, bara för att hålla kvar vid det här ämnet lite till, det är demokraterna, det är inte Donald Trump, anser jag. Innan vi går vidare och pratar lite grann om valkvällen och även om Donald Trump, som också åkte då till South Carolina för att kampanja igår, så kan vi nämna att Bernie Sanders höll kampanjrally igår i staden Columbia i South Carolina, och där nämnde han Donald Trumps närvaro i delstaten, och Bernie Sanders sa så här:
that we have got to defeat the most dangerous president in the modern history of America. Trump is here today in Charleston, South Carolina. Now, all of you know there is a global healthcare crisis taking place right now with the coronavirus. Countries all over the world are working frantically to figure out how they can control the virus, how we can get a vaccine to deal with the virus. And here in America, obviously, we've got to do the same. One might think that in the midst of a major healthcare crisis, the President of the United States would be assembling doctors and scientists and researchers. Not Donald Trump. He is here in South Carolina for one reason: to disrupt the Democratic primary. That's why he's here. He hopes that he could get a little media attention taken away from the Democratic candidates. How petty, how pathetic is that? So I say to Donald Trump, don't worry about the Democratic primary, because we're going to beat you. Start worrying about the coronavirus and the healthcare crisis in America. Do your job as president.
Så det var ett klipp från Bernie Sanders kampanjvänt igår i fredags, och vi kommer snart att gå in på Donald Trumps tal. Men lite kort då, bara för att sammanfatta demokraternas situation. En opinionsundersökning har kommit ut, gjord av Monmouth University, för situationen just då i South Carolina. Och enligt Monmouth University så leder Joe Biden på första plats med 36%. Tvåan är Bernie Sanders med 16%. Trean är Tom Steyer med 15%. Fyran är Elizabeth Warren med 8%. Femman är Pete Buttigieg med 6%, och sexan är Amy Klobuchar med 4%. Så att Joe Biden, han leder ju alltså med 20% över tvåan Bernie Sanders, 36% mot 16%, och det indikerar verkligen att South Carolina kan faktiskt komma att bli just en firewall som Joe Biden hoppas på. Och Joe Biden, han måste ju verkligen vinna i South Carolina, för gör han inte det, då är det nog kört. Men som det ser ut nu så tyder mycket på att han kommer att göra det. Han fick ju ett endorsement av Jim Clyburn som jag pratade om, men han har även endorsats av 100 olika trosledare ledare från religiösa organisationer i South Carolina, och John Kerry, tidigare utrikesminister och presidentkandidat 2004, har rest runt i South Carolina och kampanjat för Joe Biden, sin vän. Så att det är också en liten intressant sak där då. Bernie Sanders, han måste ju inte vinna i South Carolina. Han har nog mycket momentum från de tidigare tre delstaterna, och han måste inte vinna, men det är bra om han blir tvåa och inte blir nedpetat av Tom Steyer. Men det framförallt viktigaste med Bernie Sanders, det är att se om han lyckas expandera sitt elektorat för svarta väljare. 2016 i valet då, så tror jag han fick 14% av de svarta rösterna, resten gick till Hillary Clinton, och kommer han nu att kunna öka antalet stödet bland svarta? Det är den mest intressanta frågan när det gäller Bernie Sanders, och den är mer intressant än om han vinner eller hamnar på kanske till och med tredje plats. Kan han öka bland svarta? Det är den stora frågan för Bernie Sanders. Tom Steyer, kan han vinna över Bernie Sanders? Det är väl det som är hans fråga. Sen är inte han så relevant längre fram, men det kan vara en skräll för honom, skulle innebära en seger över Bernie Sanders. Så att det är det som står på spel ikväll, och vi går vidare nu till Donald Trump. Det är ju så här att Donald Trump, han har följt efter de demokratiska kandidaterna till varje primärvalsdelstat. Han var i Iowa, han var i New Hampshire, han var i Nevada, och igår så var han också i Charleston, South Carolina, Donald Trump. Och vi kör några klipp, det är alltid underhållande att lyssna på Donald Trump, så några klipp som sammanfattar det tal som han höll igår.
Hello, Charleston, and I'm thrilled to be back in the great state of South Carolina with thousands of hard-working American patriots who believe in faith, family, God, and country. Thank you. But this is an incredible time for our nation. We're thrilled to be in the midst of what we call the great American comeback, and that's what it is. Jobs are booming, incomes are soaring, factories are returning, poverty is plummeting, confidence is surging, and we have completely rebuilt the awesome power of the United States military. Our country is stronger than ever before. We are stronger, we are better. But while we're building a great future, the radical left Democrats in Washington are trying to burn it all down. They have spent the last 3 years, and I can even go further than that, 3 years since the election, but we go before the election, working to erase your ballots and overthrow our democracy. But with your help, we have exposed the far left's corruption and defeated their sinister schemes. And let's see what happens in the coming months. Let's watch. Very dishonest people. Now the Democrats are politicizing the coronavirus. You know that, right? Coronavirus. They're politicizing it. We did one of the great jobs. You say, how's President Trump doing? They go, oh, not good, not good. They have no clue. They don't have any clue. They can't even count their votes in Iowa. They can't even count. On January 31st, I ordered the suspension of foreign nationals who have recently been in China from entering the United States, an action which the Democrats loudly criticized and protested, and now everybody's complimenting me, saying, thank you very much, you were 100% correct. Could have been a whole different story. But I say, so let's get this right. A virus starts in China, bleeds its way into various countries all around the world, doesn't spread widely at all in the United States because of the early actions that myself and my administration took against a lot of other wishes. And the Democrats' single talking point, and you see it, is that it's Donald Trump's fault, right? It's Donald Trump's fault. I also created a White House virus task force. It's a big thing, a virus task force. I requested $2.5 billion to ensure we have the resources we need. The Democrats said, that's terrible. He's doing the wrong thing. He needs $8.5 billion, not $2.5 billion. I've never had that before. He asked for $2.5 billion. They want to give me $8.5 billion. So I said, I'll take it. Does that make me a bit? I'll take it. I never had that before. I never had it. We want $2.5 million. That's plenty. We demand you take $8.5 billion. He doesn't know what he's doing. We want $8.5 billion. These people are crazy. We must understand that border security is also health security. And you've all seen the wall has gone up like magic. It's gone up like magic. We're up now. 132 miles, and this is the exact wall that border security wanted, everything. We will do everything in our power to keep the infection and those carrying the infection from entering our country. We have no choice. Whether it's the virus that we're talking about or many other public health threats, the Democrat policy of open borders is a direct threat to the health and well-being of all Americans. Now, you see it with the coronavirus. You see it. But as we keep on winning, Washington Democrats keep on losing their minds. They've gone crazy. I mean, Nervous Nancy, crying Chuck Schumer, crying Chuck, bunch of losers. The good citizens of South Carolina have had a front row seat to the extremism of the Democrat candidates, whether it's his character that nobody ever heard of him. I never heard of him. I thought I knew all the wealthy people. This guy, Tom Steyer, Mr. Impeachment, how did that work out, Tom? Hey, he spent millions and millions of dollars in Iowa, right? Millions. He got less than 1%. He got like 1/3 of 1%. I wrote a little note. Did you see it? It said, Tom, it's not so easy doing what I did, is it? Not so easy. Not so easy. All you have to do is ask Mini Mike. He's in there for a fortune. He wished he never started. He wished he never... Mini Mike, he wished he never started. He said, well, Trump can do it. I'm going to do it, too. Unfortunately, it's not working out too well. But this guy Steyer, he spends all this money. He's not that wealthy. He spends all of this money, and you shouldn't waste your vote on him tomorrow. I have to be honest. The people... By the way, are the Republicans allowed to vote anyway, even though? Are you ready? Okay, you ready? Let's do it together. I assume this is okay from a campaign finance standpoint, I assume. Lindsey, Tim, our great congressman, are we allowed to do this? So, am I allowed to request? First, we have to figure out who would be the weakest candidate against President Trump. Who would be the best candidate for us, not for them. We're ready? Ready? So let's go through them, just quickly. We won't include Steyer because he's a loser. He's out. Okay. We won't include him. Who would be the best? Well, this is a real poll. So first we'll go, let's say, Sleepy Joe, right? So, right? Then we'll go Crazy Bernie. Then we'll go Mini Mike. I don't think Mini Mike. I think he's out of it. Should we include Mini Mike or not? Mini Mike is gone. Mini Mike is gone. I think he's gone. He doesn't have a chance. So let's not talk, and he's not in your election anyway, so let's forget. So Mini Mike, I hear Mini Mike, by the way, has left. He's basically given up. That's what I hear. He gave up. He gave up. Now, I hope what I just said keeps him in. You know, he's the kind of a guy, he'll stay in because I don't want to be wrong. Mike, it's time to go home. Go home, Mike, and enjoy your life. Go home and spend some money on something. So let's just go. We'll go because, okay, do you agree? We'll go for the two. Look, Pocahontas, we can forget about her, right? Pocahontas. I came out with that name far too early because those Bernie Ambers, they got, you know, little. Then she got so horrible to people and they said, you know, she's not dumb, but she's just so damn mean. We can't vote for her. She's a mean one. She is mean. So Pocahontas, should we leave her in or out? How about Klobuchar? Klobuchar. Not going to happen. So really, we're down to two candidates, right? Sleepy Joe Biden and Crazy Bernie. So, ready? In other words, who do I want to run against? Meaning, very simple. We put it into nice, simple language. Who the hell is easier to beat? Right? So... who is easier for us, not me, for us to beat? Ready? Crazy Bernie? Yeah. Or Sleepy Joe? Yeah. I don't know. I think maybe Crazy Bernie has it a little bit. Now, once more, just quick. Ready? He said, it doesn't matter, you'll beat them all. I hope so. I hope so. So who is easier to beat? Crazy Bernie or Sleepy Joe. They think Bernie's easier to beat. So whether it's Bernie Sanders' plan to eliminate private health care, Elizabeth Warren's plan, I told you that I had more Indian blood in me than her, even though I have none. I have none. Zero. I have none. I have none. I said I have more Indian blood in me than she has. And she choked. She said, I'm going to show. She hired this company, and they went out and did a blood test. 1,024th, right? So that means I probably won somewhere down the line a million years ago. I'm telling you, that was horrible. She choked. We don't want a person to win the chokes. We don't want a choke artist, right? One thing you will say about me, I'm not a choker with all these people for years. They're after me for years. We can't have chokers. We can't have chokers as your president. So, Elizabeth Warren's plan to eliminate America's borders, so that's what you would, or Minnie Mike's plan to eliminate your Second Amendment and take away your guns. How about that? Minnie Mike wants to take away your guns. The insanity of the Democrat Party is why millions of registered Democrat voters are joining our movement. They are joining our great new Republican Party.
Så där fick ni klippen. Det var Donald Trump som ville retas lite med demokraterna inför det spännande primärvalet som alltså hålls ikväll den 29 februari i delstaten South Carolina. Och med det sagt så avslutar vi den här sammanfattningen. Jag kommer att återkomma imorgon då såklart med en analys av valresultaten. Det var avsnitt 1038 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070-30-28-95-0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller via bankkonto. Det var allt för idag, men imorgon följer förstås en analys av resultaten i South Carolina. Vi hörs igen då. Tack för att ni har lyssnat. We'll be right back.